Skulle vi kunna ge bara till lyssnarna som väntar en vecka varför du har valt Eintracht?
Ett namn, Hasseborg.
Hasseborg.
Det är så enkelt. Mm.
Ja.
I don't really feel it. I'm sorry. It's not my kind of thing. I prefer the old one.
They've took away everything that Leeds stands for.
Ett nytt klubbmärke i helgen. Din spontana reaktion på det?
Ja, det är några jävla bakåtsträvare där på kansliet som har...
It's sleek, it's clean, it's immediate and it's something really stands
for. This new badge represents what Manchester City is. I, for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlour and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
Då säger vi välkomna till ytterligare ett avsnitt av Beyond the Badge podcast. Vi tar vid där vi lämnade förra veckan och det var med Jonas Dahlqvist. Vi slängde upp en likt MTV hade förut på musikvideos, så slängde de ut en badboll i en pool där, som liksom konstant studsade upp under hela musikvideon. Lite så blev det förra avsnittet. Vi kastade upp en badboll som studsade lite hejvilt. Vi kom ju aldrig riktigt in på det avsnittet skulle handla om, men vi är där och landar idag. Fokus och siktet är inställt på Eintracht Braunschweig.
Ja, reservation för uttalet.
Ja, verkligen.
Jag har ju, alltså långt innan du ens valde det här avsnittet, valde Eintracht Braunschweig, så har jag tjatat på de här killarna. Vi har till och med så här en shotlist på vilka klubbar vi ska prata om. Och någonstans på till och med topp 10 avsnitt, första avsnitt, vill jag ju prata om Eintracht Braunschweig, men det var kanske klokt att vänta. Så jag blev väldigt, väldigt glad när du valde det. Mm. För det finns mycket att berätta här.
Just det. Och det gör det säkert. Jag kan ju ingenting om Eintracht Braunschweig egentligen. Men det var ju för att jag höll på att tracka dig och sa att ni kan inte bara hålla på med de stora klubbarnas loggor. Mm. Det blir bara populistiskt. Och så när du mässade mig och frågade om jag skulle vara med, då kläckte jag bara ur mig första bästa klubb som jag tänkte att den här får han jobba med. Men då satt du fan och hade full koll på Eintracht Braunschweig också.
Och blev väldigt glad för det är en sån jäkla story. Där.
Nej, det är ett stort misstag av mig.
Ja, det mig.
Men för att gravitera in i avsnittet så kan vi börja med att lyssna på inmarschlåten som de har. Har du hört den eller?
Nej.
Jag har hört.
Det är alltid något med tyska marscher.
Ja, det är ju. Gibt uns das Gefühl zu Hause zu sein. Seit mehr als 100 Jahren schon. Generationen stehen Hand in Hand im Eintrachtstadion. Eintracht jetzt und immer. Eintracht Braunschweig für alle Zeit. Eintracht, oh Eintracht.
Det man skulle, jag kan ju se mig framför folk skränar här på arenan.
Ja, verkligen.
Eintracht, jetzt und immer. Nu och alltid.
Vad känner du? Kittlar du när du hör den här?
Inte ett dugg. Nej. Den är inte topp 100 av de jag hört idag.
Okej. Har du varit i Braunschweig någon gång?
Nej, det kan jag inte säga. Men det är nära Hannover, va? Är det inte det? Ja, eller är jag ute och cyklar då?
Det är Hannover, Wolfsburg och Braunschweig.
Ja, okej. Okay. Ja. För jag var ju förresten i Wolfsburg. Då såg jag Braunschweig på en vägskylt. Det stämmer.
Har du varit där, Leonel?
Nej, jag har däremot varit i Hannover och Wolfsburg som vi pratade om, men inte där. Tyvärr.
Nej. Magdeburg bodde jag i när jag var i Wolfsburg, för man kan inte bo i Wolfsburg. Liksom.
Mm, jag fick ett härligt MMS skickat från dig då.
Ja.
På något färgglatt hus, tror jag.
Exakt. Hundertwasser, kända arkitekten. Hans sista hus står i Magdeburg.
Ja, det är bizarrt.
Nu, det här är ett stickspår.
Det är verkligen ett stickspår.
Men ett ytterligare stickspår är ju Magdeburg, kollar jag på producenthandbussar, är ju en gammal handbollstad. Mm.
Just det, Åke Unger har varit där många gånger.
Åke Unger som också har varit producent Hampus agent.
Är det sant?
Han har varit de flesta handbollsspelares agent skulle man kunna säga.
Wow. Hade ni en bra relation?
Ja, men jag tycker han var superproffsig.
Varför skakar du på huvudet samtidigt?
Åke.
Vi släpper Åke och hockeysäsongen med Åke Magdeburg. Vad har vi på Eintracht Braunschweig?
Ja, men jag tänker börja så här. Vilka svenska Jonas har spelat i Eintracht Braunschweig?
Jag tänker ju faktiskt enbart på Hasseborg då. Och anledningen till Hasseborg är att jag tror att det var så här. Utan att, jag vet inte om jag blir någon sorts historierevisionist här. Men det här är också när jag en gång i tiden bloggade. så tyckte jag alltid att det var roligare att hitta gamla bilder på folk, gärna när de är så unga eller små som möjligt, snarare än att man bara tog liksom senaste bilden i någon träningströja. Och då var det väl tjafset mellan Hasse Borg och Zlatan, antar jag. Och då tänkte jag, då ska jag hitta en riktigt gammal bild på Hasse Borg. Varpå den dyker upp när han står i Eintracht Braunschweigs tröja med Jägermeister-reklamen, en av de första reklamerna på matchtröjor överhuvudtaget, även om jag tror engelsmännen var kanske,
ja, men rätt tidigare. Vi kommer till det.
Kettering var allra först, det vet du va?
Vi kom, ah, jag har andra uppgifter.
Kettering Tires, det stod det på deras. Men ja, låt vara, men i alla fall, då dök Hasse Borg upp. Sen vet jag att Josef Baffo har varit där också.
Ja, och så missar du.
Okej, är det någon mer? Ja. Vilken tidsålder ungefär?
Samma som Josef Baffo.
Ja, ah, Totte Nyman.
Bra.
Ja, ah, snyggt. Bra. Mm.
Okej, men ska vi köra klubbmärket då?
Mm.
Vi kommer lägga upp de här på Instagram och Twitter, bilderna här då. Men man kan väl börja med den lite mer klassiska delen av Eintracht Braunschweigs. Förresten, vet ni vad Eintracht betyder?
Typ förening, va? Eller alltså så här samman...
Ja, men typ enhet.
Ja, alltså förening, enhet.
Ja, ja. Ja, bra. Men vi börjar med det klassiska. Att i regel så har ju Eintracht Braunschweig varit symboliserat av, som ni ser framför er nu, det här röda lejonet. Och det är ju egentligen stadens röda lejon, hämtat från stadsvapnet. Och det har liksom anor ända bak till 1300-talet. Ja, ni vet. Vi har ju pratat lejon i IFK Göteborg-avsnittet. Det är väldigt, väldigt vanligt förekommande inom heraldiken. Står ju för mod och styrka och sådär.
Vi pratade sist om betydelsen om vilket håll. Det är ett heraldiskt höger, är att man kollar åt snett upp till vänster eller någonting sånt.
Ja, det här är, den här är ju vänd åt rätt håll då. För den här
den möter,
att,
den
attackerar, det flyr inte som Göteborgs stad gör. Mm. Men färgerna då som har ramat in det här röda lejonet har ju varit gult och blått, och det är ju färger med, som är förankrade i regionen Braunschweig, som har med hertigdömet Braunschweig att göra och återfinns i Braunschweigs flagga. Men det är liksom de här basic kunskapen. Grejen med Eintracht Braunschweig, det är ju som Jonas Dahlqvist har varit inne på, Jägermeister-reklamen. Och vi får spola tillbaka till 1973, för det var då som Eintracht Braunschweig revolutionerade tröjsponsorerna i Tyskland egentligen.
Och hur hade tröjorna sett ut fram tills dess?
Nej, men fram till 1973 var det förbjudet med tröjsponsorer i Tyskland. Och det var bara tillåtet vid den här tidpunkten i Uruguay, Frankrike, Danmark och Österrike. Vet ni vilken klubb som var först i världen? Det här är enligt de uppgifter jag har i alla fall.
Vilka sa du var tillåtet i?
Uruguay, Frankrike, Danmark, Österrike.
Då kommer det ju vara Österrike då, eftersom det...
Då säger jag Danmark.
Ja, jag säger att det är Österrike någonstans då. Rapid Wien. Jag vet inte.
Uruguayanska jätten Peñarol.
Ja,
var först. Pionjärerna Peñarol. Ja. Det gillar man ju. Eller?
Ja. Vad hade de då?
Ja, det vet jag inte exakt. Någon jävla uruguayanska.
Gör research någon.
Tack. Men vid den här tidpunkten behövde Eintracht Braunschweig pengar. För det hade varit en stor mutskandal i Tyskland bara något år tidigare, och Braunschweig var inblandat i det, och de straffades ekonomiskt och led hårt ekonomiskt vid den här tidpunkten. Och då tänkte de, hur ska vi liksom få in pengar? Vi behöver pengar här. Och det här var egentligen bara några år efter de vann sin första Bundesliga-titel också. Men då kom de på att det finns en lokal alkoholjätte, Jägermeister, som finns här i Braunschweig. Om vi går ihop med dem så kanske vi kan bära deras reklam på vår tröja, och så får vi en jäkla massa cash för det. Men Tyska fotbollsförbundet gillade ju inte det här, så de sa då, och det här är egentligen ett år tidigare, 72, så då sa de, nej, det får ni inte göra. Det är strängt förbjudet. Och då var det så att Jägermeisters ägare Günther Mast och Eintrachts ordförande Ernst Fricke.
Det är ett möte man skulle vilja att vara med på.
Fluga på väggen.
De sätter sig med säkert varsin bira och varsin jäger i handen. Vad heter det? Jägerbåt. Ubåt heter det. Ja, precis.
Kunde jag lite för snabbt.
Och tänker, fan, om vi inte ska laborera med klubbmärket istället då? Vad händer om vi gör det? Det kan Tyska fotbollsförbundet inte hindra oss för. Så de lanserar då den här idén att vi ska byta ut Eintrachts röda lejon mot Jägermeisters logga. Och så presenterar vi det för medlemmarna, och så måste de rösta igenom det. Det är så vi får pengar, det är så vi blir slagkraftiga. Och det hade väl inte funkat i föreningsdemokrati i Sverige idag. Men då funkade det. För i början av 1973 så röstar Eintracht Braunschweigs medlemmar, majoriteten av dem, röstar igenom ett byte där lejonet byts ut mot Jägermeisters hjort. Och man byter färg också, röda lejonet är borta, det är en blå och vit Jägermeisterhjort och det står liksom Braunschweig och Jägermeister kring den här loggan. Och man förstorar upp emblemet så att det inte bara sitter på bröstet utan man sätter det mitt på magen som en tröjsponsor liksom. Men man säger att det är klubbmärket. Och det kunde tyska fotbollsförbundet inte göra någonting åt överhuvudtaget. Det enda de hade stipulerat det var hur stort ett klubbmärke faktiskt får vara. Och det var därför då när de spelade sin första match i mars 1973 med det här Jägermeister-klubbmärket så fick domare Franz Wengenmeier, han fick mäta klubbmärket med linjal så att det inte var för stort.
Då var han stolt.
Då var han jävligt stolt.
Den är otrolig.
Den är otroligt stark.
På håll så är det ju Buffalo Sabres.
Ja, ja, verkligen. Ja.
Exakt, det vi ser här då är en bild på Eintracht som springer i gula tröjor och så en stor logga mitt på bröstet.
En stor Jägermeister-logga.
Ja, exakt.
Det här inledde ju en ny era inom den tyska fotbollen i alla fall. För nästa säsong så hade Hamburg och Eintracht Frankfurt och Fortuna Düsseldorf och Duisburg hade liksom gjort lite liknande saker. Och tyska fotbollsförbundet blev, ja, de blev tvungna att godkänna tröjreklam egentligen. Men den sjukaste grejen, som, eller en sjuk följd av det här, det var att Borussia Dortmund av alla klubbar ett par år senare inledde ett samarbete med tobaksjätten Samson som hade ett lejon som logotyp och tryckte in det lejonet i sitt klubbmärke.
Mm, det är inga ljusa sponsorer.
Nej, inga ljusa sponsorer.
Cash är cash. Ja. Ja.
Men det varade bara i 2 år, till skillnad från Eintracht Braunschweig som varade i 15 år. Men vad känner ni när ni ser det här liksom?
Det var kreativt, måste jag säga, att köra på det sättet. I och med att man idag säger så tror jag att världen ser annorlunda ut och klubbmärket var med all säkerhet inte lika viktigt idag då som det är idag. Att det var tillräckligt liten klubb för att det skulle kunna hända. Och att det är så här alltid har fungerat, att någon måste göra någonting jäkligt stökigt mot konventionerna och för att nya grejer ska komma igenom. Idag hade det varit väldigt svårt att tänka sig att det inte fanns reklam på tröjorna och det hade varit betydligt mindre pengar i fotbollen.
Ja, verkligen. Mm.
Så att föregångare på det sättet. Sen är det ju, jag måste ju säga att den loggan är ju ändå inte ful.
Håller med.
Den är inte ful.
Nej, det är bra. Nej. Det är en bra.
Den är
bra.
Det är bra. Liksom. Det är bra gjort.
Dortmund,
menar, Samson... Dortmund är katastrof.
Ja, det är katastrof verkligen.
Men fan, den var ju okej. Men jag antar ju, Leo, att du är emot det här.
Alltså, vi känner varandra så bra. Egentligen. Om vi liksom spolar fram till dagens tid och liksom vad som är mest jämförbart med Red Bull-koncernen. Så det är jag ju...
Eller Panos Ljungskile.
Eller Panos Ljungskile. Det är jag ju emot. Men den här storyn är ju en för bra story. Jag har ju liksom sagt, jag har ju liksom tjatat på de här två att vi ska göra branschflaggavsnittet. Så jag gillar ju storyn, men jag hatar väl fenomenet. Så kan vi säga. Men det här gick ju faktiskt så långt så att den här Günther Mast, alltså Jägermeister-gubben, Jägermeisters ägare, han blev ju ordförande i Eintracht Braunschweig ett par år senare. Och då 1983 så kom han med förslaget att nu byter vi namn till Jägermeister Braunschweig. Alltså Red Bull Leipzig i princip, fast med alkohol istället för taurin.
Han hade inget egen intresse i det.
Och medlemmarna röstar igenom det här också. Mm-hmm. 1983.
Hur fan går de med på alla de här grejerna?
För de är ju supna under bordet. De har ju druckit en jävla massa Jägermeister. Tyska fotbollsförbundet sätter stopp här, varpå Günther Mast svär en jädra massa på tyska, blir skitförbannad och lämnar Eintracht Braunschweig och fotbollen helt och hållet.
Spännande ändå.
Ja, men jag tycker du valde en bra klubb ändå. Ja. Det här trodde du inte.
Nej. Det var ju lite kul, men sen så har, jag vet inte när det började exakt sen övriga företagsnamn som liksom in och associeras med idrottsklubbar kan man ju tänka en ny företeelse på det sättet, och att i Sverige nu när vi har drivit igenom att arenorna plötsligt heter Guldfågeln Arena och dylikt, så är ju det också ett gammalt fenomen. Scania-rinken är ju ett kanonexempel på det. Så att det har ju funnits länge i Sverige också, fast i mycket mindre omfattning. Plus att Scania-rinken låter ju snyggare. En guldfågel. Många
en guldfågel,
vad heter det, Frost och Färs,
Falcon Alkoholfri.
Ja, den är otrolig.
Ja. Den är bra. Tele 2 Arena är inte heller jättesexigt.
Man har vant sig lite. Det är ju det som är grejen. Man vänjer sig vid att de heter vissa saker.
Stockholmstadion har ett annat ring to it än vad...
Men det är ändå som du säger, Jonas, att man vänjer sig. Det är klart man vant sig vid det här. Mm. För det som sånt här kostar också, som branschen gjorde, det är ju framgång. Går det bra så kommer ju alla vara nöjda efter 1-2 år. Liksom. Mm. Det är ju bara att kolla på Red Bull Leipzig nu. Nu är det ju nästan det har dämpat sig kritiken mot dem. Nu spelar de fantastisk fotboll istället. Folk gillar dem. Mm. Och framförallt i staden så har ju en klubb igen. Folk gillar det istället för hatar helt plötsligt.
Och det blir också en sån där sak som associeras med framgångar. Alltså som Arsenal och JVC. Ah, på tröjorna. Precis. Alltså det var ändå bättre på JVC-tiden.
Ja.
Ja, ungefär så. Så att du gör ju den kopplingen på något vis, tror jag. Att Blåvitt måste ju ha ICA.
Ja, exakt.
Alltså, det är inte konstigare än så. Djurgården med kaffeknappen, en av de fulaste reklamerna ever. Den är ändå associerad med SM-guld för dem.
Ja.
Och så vidare.
Hur tar de sig vidare från det här då?
Nej, men efter 1983, eller när han lämnar då 1985 är det till och med, Günther Mast, så återgår de till Lejonet fast i en formen av en romb. Och det tycker inte fansen om. Det gillar de absolut inte, för de har ju alltid haft en liksom cirkel runt Lejonet tidigare.
Så en hjort var inga problem, men en fyrkant på Lejonet.
De blev förbannade. Jag vet, det är faktiskt helt sjukt. Till och med så att de protesterade mot den här jäkla romben då. Men Lejonet finns i alla fall kvar i fram till, jag tror att det är 2000-tal där, innan man går in till den här klassiska cirkeln. Och sen hade de ett jubileumsemblem som kunde lägga upp på Instagram, som var liksom 50 år efter deras första och enda ligatitel hittills. Då hade man bara Lejonet på en mer klassisk sköld.
Jonas, du hade en association på den?
Ja, det ser väldigt mycket ut som Middlesbrough. Men det blir ju sådär, när du använder en färg och en symbol så påminner ju saker om varandra. Och inte helt sällan så är det ju också att klubbmärken är inspirerade av andra saker. Det måste ni ha tagit upp 1000 gånger, att liksom Basel
och Barcelona och så vidare. Absolut, och alla Barcelona-kopior och sådär. Sassuolo.
Precis, att vi i mindre länder, nu är inte Tyskland något litet fotbollsland, men i mindre länder så är det inte helt ovanligt att man nästan bara rippar en cool logga från någon större klubb och bara byter färgerna. Jag gav ju dig Yangon United när jag bodde i Myanmar. Ja, när jag skickade hem den. Det rakt av AC Milans klubbmärke, bara att de gör turkos och mörkblått istället och smäller på ett litet lejon i mitten.
Men som AFC, samma sak med Milan där.
Ja.
Det har ju,
du pratade innan det här avsnittet om Florida Panthers, apropå att vi pratade lite NHL nu.
Ja, men vi pratade lite kopior. Det finns ju alltså en, Florida Panthers bytte ju logga för 4 år sedan, tror jag, till en mer stiliserad panter. Den har ju de kopierat rakt av från en iransk fotbollsklubb, det kan vi lägga upp också. Så det finns ju massa sådana.
Iransk fotbollsklubb?
En iransk fotbollsklubb
som heter?
Som jag inte har namnet på just nu.
Dålig research.
Tack.
Vi kommer lägga upp det på Instagram och Twitter, Beyond the Badge podcast, där vi behöver utöka våra servrar och moln. Men med det så är vi kanske klara med Eintracht just historiskt sett.
Ja, men det tycker jag. Och de är ju i tredje divisionen nu, va? Dritte Bundesliga. De var ju högsta serien för bara något år sedan. Sen kom Totte Nyman.
Har du spelat någon klassspelare där?
Ja,
Hasseborg,
Paul Breitner. Paul Breitner är en av Tysklands bästa spelare någonsin. Så det är ju, ja.
De vann ju Bundesliga när i sin linda.
Ja, precis. Ja, men man var ju bra.
Mm. Vi gör så här att vi släpper Eintracht och tar fäste vid Jonas kunskaper.
Nej, är det någon quiz nu eller någon skit?
Leonard, liksom folk på Spektrat, älskar ju quiz.
Det är så onödigt, Leo, att inte säga det innan.
Det är klart jag inte säger det innan. Ska du förklara hur det här går till då?
Quizet för de som är så här. De som har sett 5 myror eller fler än 4 elefanter vet att Magnus, nej det var Brasse som hade för Magnus och vad heter hon tjejen?
Eva.
Eva, just det. Hallå. Där han tog upp 4 stycken olika alternativ. Och så skulle Magnus och Eva gissa på vilket alternativ som skulle bort. Mm. Så att, jag vet inte, ska du eller jag läsa upp de 4 alternativen? Du kanske läser upp de 4 alternativen. Mm. Och sen så får du, Jonas, gissa, resonera, tänka högt om vilket som ska bort.
Okej.
Okay. Och varför?
Då slänger vi in en liten klassisk...
Här är, och det här är ju tre gånger kommer du få det här.
Tre gånger? Vad roligt.
Hejsan, hejsan. Här är jag med min Latchelajban-låda. Fast jag är lite nervös. Alltså. Jag vet inte vad det finns i den. Alltså. Jag tror jag får försöka titta.
Då är det så att i första omgången så har du att välja på...
Det är alltså Millwall, Blåvitt, Arsenal och Aston Villa.
Exakt.
Millwall, Blåvitt, Arsenal och Aston Villa. Där man ju då tydligt ser att det är 3 lejon och en kanon. Så att men det är ju för enkelt.
När Hampus såg det här så sa han ju, Jonas Dahlqvist är inte intelligensbefriad. Han kommer ju fatta att det är Arsenal.
Nej, men den är ju för enkel. Annars är det ju att det är faktiskt 3 engelska klubbar och en svensk också. Så det skulle man, men det är ju för enkla grejer. Men lejonet är ju, det är ju uppenbart. Om vi bara pratar klubbmärken.
Ja, men när du får associera utanför klubbmärken också.
Ja, okej. Okay. Millwall har aldrig vunnit ligan.
Är det ditt svar?
Ja, det är en utav dem.
Det är ju jävligt fel.
Vadå då? De har inte alls
fel.
Det här gör ni bara för att ni ska kunna säga det. Sen har ni 5-6 olika svar själva. Det är så uppenbart upplagt på det här sättet.
Vet du vad svaret är?
Nej.
Det är ju klart att det är Arsenal som ska bort. Nej, Aston Villa som ska bort.
För att?
Därför att det är den enda klubben som inte kommer från London. Lilla London.
Troligt, Göteborg. Den är riktigt svag. Den är riktigt svag alltså.
Ja, men här har du inga poäng.
Okej, men är du på den nivån, då kör vi nästa. Nu är det ärlig fight.
Fråga nummer två. Då ska du välja mellan Pescara, FC Lorient, Morecambe och Sheffield Wednesday.
Ja. Och då är det ju så roligt gjort att det är 3 vattenlevande djur här och en uggla. Men det är ju förstås inte svaret, utan då ska det in något annat tråkigt där. Då säger jag att det var jättesvårt. Det där är ju en gammal, den där Sheffield Wednesday-loggan som ligger här är ju en jubileumslogga, va?
Nej, det här är den nya.
Alltså är det
den
nya?
De har återgått till den nu.
Okay. Nej, men Sheffield Wednesday kör ju bara med initialerna. De andra skriver ut namnet. Och sen så är det 3 vattenlevande djur. Mot ett flygande sådant. Ja, det är det du får.
Leonard har ju 7 olika svar. Så att...
Nej, jag har bara...
Fel.
Ja, det är faktiskt Pescara som ska bort. För det är ju enda däggdjuret. Det är en delfin.
Ja, det skulle man ju kunna dra till med om man vill det.
Sista tredje då. Mm. Då har du Blackburn Rovers, Brentford, Partick Thistle. För övrigt kanske det snyggaste, topp 5 snyggaste emblem i världen. Och Sassuolo.
Den är ju inte... superenkel alltså. Brentford, otrolig arena.
Som inte finns längre snart.
Griffin Park. Nej, går i graven här nu. En pub i varje hörn. Blackburn, Brentford, Partick Thistle.
Jag kanske ska säga vad det här är då alltså. Det är ju då, Blackburn har ju en ros.
Ja.
Brentford har ju ett bi. Partick Thistle har en, som namnet säger, en tistel. Och Sassuolo har ju en grönsvart Barcelona själv med en fotboll och en liten rabatt.
Mm. Ja.
Vart huserar de här?
Så 3 blommor och ett bi.
Mm, precis. Ja. Och så enkelt är det ju inte då naturligtvis heller. För det vore ju konstigt. Och så är det ju att de är 3 runda. Ja. Fan. Jag kommer inte på något så här töntigt. Så att, jag kommer bara få smarta saker. den var lurig. Vad är ditt svar?
Ja, men du måste ju säga någonting.
Ja, man kan käka tistlar kanske. Så att den är inte med på... Bit bryr sig bara om rosen och rabatten där kanske, men tisten tycker den är
inne på pollinering.
Ja, intressant. Det har jag inte svar på.
Nej, vet inte jag heller, men jag bara tänker att det kan vara något sånt.
För er som är intresserade av pollinering och bin.
Det är en annan podd.
Ni kan höra av er. Men, nej, men det är faktiskt så här, en ros har ju taggar, den kan du sticka dig på.
Ja.
Ett bi sticker du på också, satan vad ont det kan göra. En tistel, ja, det sticks ju det med. Men den här mjuka fina rabatten, den sticker du inte på. Det är fina mjuka blåa.
Den är ju stiliserad också, den kan vara... Ja, det var svag den liknelsen. Sen ser du taggarna här på Sassuolo som har rejäla taggar i märket. Som jag, där vill jag nog hävda att du har fel.
Tack.
Skulle du kunna ranka de tre fulaste klubbmärkena i Sverige?
Åh, oh, jävlar i havet. På rak arm dessutom. Oj, det var överrumplande.
Men har du någon som du tycker är självklar ful i Sverige då?
Gillar ju inte de, alltså nybildade klubbars.
AFC?
Ja, precis. Det är så uppenbart. Fast jag tycker ändå att den är, för att vara ny så är den ändå...
För att de har snott, för värre, att de har snott Milans då? Alltså.
Nej, men liksom, det finns ju värre, verkligen. Men jag har ju koppling till Karlskrona. Och det som blev Karlskrona FC efter, eller KFK och så vidare, den är inte helt lyckad, så kan vi väl säga. De slog ihop några klubbar där nere, och det är väl de sådana här städer som finns i lägre än Superettan så att säga, när man gör hopslagningar där. Linköping har ju inte heller någon otroligt stark logga.
På djup nivå här, men det är hopp i klubben, va?
Ja, den är gul och blå i den i alla fall.
Jag tänker på, har de inte det i sitt stats...
Det är ju alltid lejon i statsvapen alltså. Ja, det är otroligt verkligen fantasilöst att använda det.
Okej, okay, men Karlskoga, Linköping?
Nej, Karlskrona.
Karlskrona var det. Ja. Och Linköping?
Där skulle jag kanske gjort om det. Umeås gamla var väl ingen höjdare, va?
Damlaget där?
Alltså Umeå FC.
Ja, det här riktigt skumma trädet, ja, alltså, ja, eller hur? Ja. Nu har de ju bara ett björklöv, tror jag.
Galloway spelade väl i Umeå?
Oh ja.
Verkligen.
Fasen, det var svårt att komma på just på den berömda raka armen. Vilka men du, är som är...
du har ju sagt tre stycken ändå.
Ja, det har jag väl gjort.
Har du att Umeås gamla är riktigt sjuka? Alltså. Mm.
Det stod bara Umeå FC med ett lite för stort F ett tag också. Om jag inte minns. Alltså, det var lite större än alla andra. Och skulle se ut som att det var på väg någonstans.
Aha,
alltså,
men
nu pratar jag fritt ur minnet här.
Om vi vänder på den steken då och frågar om du har tre stycken som du är mer, inte attraherad av, men dras till.
Ja, du kan få tre, då kan du få tre oväntade som istället för att alltid dra de här klassiska med AIK och Blåvitt.
Och varför
och
då?
Och så vidare. Jag tycker Brage ser skitsnygg.
Bra, pilarna.
För den ser ut som att den skulle kunna sitta på någon så här, på ett kavajslag. Och var riktigt cool alltså. Så Brage tycker jag är bra. Sen kommer man ju inte ifrån att både Gais och ÖIS har snygga, tycker jag.
Både Gais och ÖIS alltså?
Både Gais och ÖIS.
Okay, ja,
på olika sätt naturligtvis. Men de är inte dumma. Har vi någon mer som är bra då? Som jag är svag för? Lurigt. Det är ju storklubbarna har ju, tycker jag, har bra i Sverige rent generellt.
Men det är ju tråkigt svar.
Ja, det är ju för tråkiga svar. Absolut.
Ja, då tänker du på Djurgården och Malmö.
Ja, med Blåvitt, AIK, Hammarby, alla de här som är Norrköping, så är ju klassisk. Lite tråkig kanske Norrköping. Alltså, den är ju väldigt basic. Men ja, det är i sin enkelhet är den ju väldigt, väldigt snygg också. Så den får liksom...
Jag ska se vad du säger om den här. Jag gillar ju oerhört svag för GIF Sundsvall. Tycker jag,
det är faktiskt helt okej. Helt okej. Sen tycker jag att Kalmar får oförtjänt mycket skit för kalsongen. Faktiskt.
Det är kul att de får skit för kalsongen.
Ja, det beror på humorn. Men den tycker jag ändå är... Det händer någonting annorlunda i alla fall.
Annorlunda är det ju, ja, verkligen.
Ser ju faktiskt ut som en gammal fälg på en Fiat Abarth. Det tänker jag på. Och lite Saab-fälg också. De är ju ofta treäkrade.
Ja, det är sant. Jag växte upp med Saab, så det stämmer ju faktiskt.
Annars, nej, jag kommer inte på några rimligare där som är lite...
Men Brage Gais och ÖIS alltså.
Ja, men Brage Gais och ÖIS kan vi väl absolut slänga in där. Finns säkert någon som jag inte tänker på just nu. Jag brukade ju ranka klubbmärken. Jag kommer inte ihåg vad jag tyckte bara.
Nej, det är inte jag. Nej, jag kollade på den listan.
Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var där. Men det var säkert väldigt tråkigt att det var de klassiska. Men alltså, ÖIS är jättesnygg och Gais tycker jag är kraftigt underskattad.
För att den är så jäkla out there. Liksom.
Den är ju verkligen out there. Och ja, men den är också så tydlig.
Mm.
Liknar inte många andra.
Nej, man vet ju vad det är när
man ser det. Ja, det ser man oerhört tidigt. Så de får en klapp på axeln här, tycker jag. Och Brage, cool alltså.
Med det sagt så tackar vi för den här gången, Jonas. Tack så jättemycket.
Vi har... Och
vi vill avsluta med att ställa en fråga. Leona, du kan fråga.
Nej. Jo, vi brukar bestämma vad som är nästa avsnitt.
Okay.
Men när vi har en gäst så är det gästen som bestämmer. Och du ska ge oss någonting som vi faktiskt kan göra. Du ska inte ge en japansk fjärde divisionsklubb. Utan nästa avsnitt, vad ska det vara för någonting? Vad ger du våra lyssnare som
då
vi ska gå igenom?
Då ger jag er en... jag ger er följande. Lite på temat som vi var inne på. Sammanslagningar och sånt där. Ni får FC Köpenhamn.
Mm. Aha, kul!
För att när det är nystartade klubbar i någorlunda modern tid. Vad börjar man med? Hur går man tillväga? Vad blir liksom, vad ska man ge sig på jakt efter? Sammanslagningar och nystartade klubbar, men FCK som ligger oss nära rent geografiskt, får ni då. Vad säger du om den?
Ja, den har jag ju faktiskt inte gjort någon gång, så det blir kul. Ny research.
Det är kul för det är ett lejon.
Ja, det är ju tredje raka lejonavsnittet också.
Ja, bra.
Bra, FCK.
Då tackar vi producent Hampus, Leonard och Jonas Dahlqvist för
tack.
Att ni har lyssnat.
Tack.
Ha det bra.
Tja.
Alla nästan som kommenterar, jag vet inte om hur det är med dig nu, men älskar ju att kommentera om hur varmt det är när man ska kommentera.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Hur är det uttalat från Discovery att kommentera gärna hur mycket som möjligt, eller är det bara att när man träffar någon, hur var sommaren, kallprat?
Nej, dels är det ju så att det påverkar matchen väldigt mycket. Om det är kallt eller blåsigt eller regnigt eller jävligt varmt. Så att då är ju det, man ska ju vara tittarnas öron och ögon och näsa i vissa fall, men känslospröten ska vara ute, så det,
jo, men det köper jag, men jag upplever bara att det är många som kanske vill berätta om hur varmt det är för mig som sitter här. Aha. Och jobbar nu sitter jag på jobbet här, det är jättevarmt.
Ja, det tror jag är irrelevant, men däremot om det är varmt eller det är varmt eller inte, det är ju rätt viktigt att säga. Och ibland som på Tele2 Arena där alla kommentatorsplatserna och en långsida ligger i solen på eftermiddagen. Där det blir liksom 45-50 grader varmt. Där är det helt outhärdligt att sitta på bänken då för spelarna som är där nere. Eller att springa på den kanten om du är en tillräckligt tidig match.
Det är väl till och med så att spelarna får flytta upp under
läktaren. Ja, visst. Det har varit så nu så att de sitter längre upp på läktaren. Så varmt är det där. I Göteborg har man väldigt sällan det problemet, om det var Göteborgs avsnittet, eftersom du sitter allra högst upp under tak och där blåser det bara.
Mm.
Alltid av någon anledning som jag inte kan redogöra för, men det kan vara vindstilla i 10 minuter och så helt plötsligt så säger det bara swoosh, så drar alla papper iväg. Så i Göteborg måste man tejpa väldigt noga sina förberedelsepapper. Saker man lär sig, likadant på Vicente Calderon en gång i tiden. Också att det kunde vara vindstilla i 10 minuter och så helt plötsligt kommer en tromb och sen så lägger den sig.
En jävla motorvägstromb då.
Ja, exakt. Mm. Det var där nere vid floden. Mm. Så att jag tror att det handlar mer om att man ska försöka förklara läget på plats. Sen så har ju vi kostym på oss alltid också. Så det är ju inte så att det blir svalare. Det kan jag säga.
Vi har ett sista segment också. Kasta någon under bussen. Vem gillar du inte att jobba med på sändning? Ja, det här är första gången vi har kastat under bussen-segmentet.
Det är ett bra segment, det måste jag säga.
Han kan nog bara svara Leo här.
Ja, exakt. Såg till att han blev pappaledig lite extra länge.
Men om vi börjar den ändå. Påverkar du någonting vem du jobbar med?
Nej, inte ett smack.
Nej.
Det blir man ju... Alltså, så fungerar det inte. Däremot kan man ju jobba mer och mindre olika bra med folk. det kan man ju göra. Men
det är inte som på jumpan när liksom någon går och säger 1-2, 1-2.
Nej, det borde inte vara så i alla fall. Men nej, det är inte, så är det inte. Och man får sina matcher tilldelade. Sen byter folk också väldigt mycket beroende på logistik. Vad man kan göra. Och ena dagen så är det någon som har någonting inplanerat där. Då byter man lite hejvilt. Jag bytte med Petter Barling så sent som i torsdags till exempel. Då jag ändå var i Karlskrona kunde jag göra Kalmar lika gärna. Närmare för mig. Och han kunde ta sig från Gävle till Göteborg lättare. Så då, där jag skulle vara, Göteborg-Falkenberg. Så då bytte vi rakt av. Så sådana grejer händer hela tiden. Då blir det ju att vi får en annan expertkommentator och sådär. På de stora sändningarna tror jag att det är, då kanske de bestämmer lite mer vilka det är som faktiskt ska stå i studion och kommentera. Alla har olika kontrakt som ser ut på olika sätt med antal och om du ska kommentera mer eller vara i studio mer och sådär. Så det är ett jäkla pussel att lägga.
Så vem hatar du att jobba med?
Ingen är, nej, då hade det nog smält redan. Alltså. Jag är ju rätt, jag är ganska tydlig.
En grej jag har tänkt på, om jag bara får fråga dig, du som ändå är inne i den här smeten. Ibland så tycker jag man kan höra att det känns som att en av kommentatorerna bara försvinner mitt under en match. Kan man liksom gå iväg och pissa mitt under?
Har inte på mina 18 år hänt.
Ah, okay.
Än så länge. Däremot hände det en när vi satt och, alltså inte med de svenska, däremot var det en finsk kommentator som gick och pinkade mitt i en NHL-match. När vi satt fyra stycken och kommenterade samtidigt. På gamla Kanal Plus gjorde man det till alla nordiska länder på en gång i samma bås. Live 2 på Teglundsvägen. Klassisk mark. Och kom tillbaka och hade inte satt på skärpet, så han tappade byxorna när han kom in igen. Det var väldigt konstigt allting. Mitt i natten liksom, Minnesota mot New Jersey Devils. Dyker in en kommentator utan brallor. Men annars har nog ingen försvunnit iväg sådär någonsin, det tror jag inte. Jag vet att Niklas Holmgren fick en sån här hostattack när han satte någonting i halsen så att han bara försvann ner under bordet. Kalle Johansson gjorde ingenting. Bara satt bredvid och garva. Hjälpte inte till eller liksom så här, försökte fortsätta sändningen eller någonting, utan bara satt och skrattade. Men annars, nej, väldigt få sådana saker händer. Jag har ju behövt bryta en sändning.
För att?
Akut kräksjuk.
Oj.
Och det var Rögle Södertälje.
Vart i matchen är vi då?
Då är vi mitt i första perioden. Då mår jag hyfsat.
Är det onsite?
Onsite i arenan där nere. Och kommer bara ihåg att 10 minuter in så är det hur lugnt som helst. Står och pratar med redaktör om vem vi ska intervjua. Så där. Jag är reporter, står mellan bänkarna. 5 minuter senare så är jag out. Och ligger inne på någon mugg där. Och
spolar isen.
Alltså, ja, går ner 10 kilo liksom på en kvart. Och sen var tvungen att köra för jag hade hotell i Halmstad, så jag låg kvar där i några timmar och liksom tömde mig och sen körde bil till Halmstad. Det var inte helt optimalt. Men det är enda gången jag har fått bryta eller missat en sändning också för den delen.
Har du och Leonard jobbat, när jobbade ni ihop sist?
Europa League skulle jag gissa.
Ja,
var vi i Wolfsburg?
Wolfsburg-Malmö, någon av dem.
Malmö-Wolfsburg gjorde inte jag.
Ja, men säkert Wolfsburg-Malmö.
Ja.
Är Leonard i ditt öra då, så att säga?
Jag tar ut när han pratar.
Väldigt ofta.
Jo, då är han i örat. Då är han i örat.
Vad är en typisk Leonard-sägning då?
En lite för lång sägning.
Tack.
Där man, istället för att bara säga så här, nu går vi till intervju, så kanske det kommer några ord extra.
Okay.
Det är en ganska tydlig, men också ganska mjuk och lugn. Det finns ju de som skriker i örat. Så att det blir väldigt högt. Det blir svårare att lyssna på den som pratar bredvid ändå. Så korta och mjuka kommandon vill man ha i örat.
Mm.
Helt enkelt. Leo är okej.
Jag är också bara lite intresserad. De här nya som är på Dplay, jag har för mig att det stod någonstans att de får gå någon utbildning för att bli kommentator, måste jag säga.
Det finns, vi har ju genomgångar förstås liksom innan. Vad det är som, sen finns det vissa regler för kommenterande som vi förhåller oss till.
Kan du nämna några som
En enkel sak är att vid målsituationer eller riktigt stora målchanser så är det kommentatorn som pratar om det är hemmalag. Så kanske du säger skottet går, touchar ribban. Sen är du tyst för du ska få lite publikreaktion i vanliga fall. Sen ska inte experten börja förrän reprisen kommer. Du ska alltså aldrig börja och meddela, ja, hela anfallet börjar ju med att man slår in bollen från högkanten och sen så 3 sekunder senare kommer reprisen och du faktiskt får se det. Utan då ska man prata till bilderna. Det är så här små detaljer. Att hemmalag gör mål, då tystnar du. Bortalag, om det är en ganska liten bortaklack till exempel, då kan du prata lite längre över det jublet. För att det blir inte lika tydlig reaktion ifrån läktarna. Nu är det ju svårare då utan publik förstås. Men sådana saker finns det. Du ska aldrig börja summera inledningen innan 10:e liksom. Det finns ju inte en möjlighet att hitta tendenser i spelet efter 2:20.
Det händer ju ändå förvånansvärt
ofta. Alltså,
jag såg på alla kanaler. Djurgården-Hammarby senast. Jag vet inte vilka var det som kommenterade.
Det var jag.
Men jag tror inte att det var du. Då var det någon andra som sa att nu har Hammarby haft bollen hela fört matchen. Då hade det gått typ 1,5 minut.
Nej, jag sa däremot att Hammarby har haft bollen hela tiden hittills.
Det kanske var
någonting i den stilen. Vilket de hade. Och det var efter 2 minuter. De hade ju bollen i princip. Det ser man inte ofta.
Men det är 100% bollen, har vi ju.
Det ja, men det blir ju så. Men än säger man lite mer skämtsamt, liksom, halvironiskt. Det var inte som att Hammarby är mycket bättre så här långt. Utan bara ett konstaterande. Så att sådana saker finns förstås att alltid att tillgå. Sen så om man vet att det är 2 minuters stopptid och kanske expertkommentatorn ska börja sin avrundning om första halvleken ungefär på 46:30, 46:40 någonstans, för att då blir det rimligt om man ska ha vi har ju olika slutsignaler, alltså ibland säger man, tystar man ju bara på när domaren blåser av och så vidare. Så det finns massa sådana små förhållningsregler för hur man ska göra. Vissa expertkommentatorer gillar att man ställer frågor i kommenterandet. Vissa gillar inte alls. Så där får man jobba sig fram till hur man ska göra. Jag gillar kanske inte att man ställer frågor. Men om experten vill det så gör man ju det. Jag föredrar att man bara hugger i varandra. Och sådär. Men det är olika. Man får anpassa sig till den man kommenterar med också. Alla har ändå lite sin egen stil och det måste man få. Men några regler finns.
Jobbar du med kommunisten och bakåtsträvan Jarelin någonting?
Nej, inte så mycket. I och med att vi båda är kommentatorer. Så jag har inte gjort mer än någon enstaka match när jag har varit programledare och han har varit kommentator, tror jag, i år. Det flyter ihop allting bara. Men annars har vi ju jobbat ihop Europa League och sådär naturligtvis. En sjuk jävel alltså.
Ja, jag tycker ni två har de D-Plays bästa röster i alla fall.
Tack.
Ja. Med det sagt så kanske vi ska säga, vill man...
Niklas kommer bli väldigt obekväm när
han
hör det.
Ja, jag vet. Han är rätt obekväm. Alltså.
Det kanske han får svara på. Varför då? Men du är en person som i alla fall svarar fotbollssupportrar på Twitter. Och ja. Vill man följa dig så heter du...
Jonas Dahlqvist någonting. Jag vet inte ens vad jag heter. Heter jag understreck kanske? Jonas understreck Dahlqvist.
Sök man Jonas Dahlqvist hittar man det, tror jag.
Och vi kan lägga upp det på våran Twitter också.
Ja. Quist.
De som är intresserade följer nog redan. Ja. Övriga är jag nog inte så intressant för.
Nej.